Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Previously on Sportuset.
Mellanlandning var i Lissabon sen. Då var det så här, sista...
Ja, nu får vi gå vidare. Strunt i de här resorna. Alltså, folk bryr sig inte om våra resor. Måste du förstå det?
Det har hänt dramatiska saker på, ja, Beach Boys-listan. Kvinnabusken med.
Och så valde han ju ett nummer. Och så kommer samma fråga igen.
Men de har ändå byggt upp en bas som inte är så positiv.
Panelen checkar in för 2016. Jag heter Björn Alvefelt och undrar först och främst, är ni gott nytt år, gott slut eller god fortsättning, människor? Jens?
God fortsättning.
Tommy?
Ja, framåtblick.
Framåtblick. Ja. Lasse?
Nej, alla tre delarna i nämnd ordning då, när de infaller. Så just nu är vi på god fortsättning.
Ja. När är gränsdragningarna?
Ja, det blir ett himla... Vi kommer ju väldigt snabbt under julhelgen till god fortsättning. Och sen blir det ju gott slut efter det. Och gott slut är det ju fram till midnatt på nyårsafton. Sen är det ju gott nytt år. Och det är väldigt kort tid, gott nytt år. För det blir god fortsättning väldigt snabbt.
Det är komplicerat där.
Ja, det här är en viktig del av svensk kultur.
Är gott nytt år. Hela nyårsnatten räknar jag in där. Sen på morgonen, då har nästa år börjat.
Är någon av er som har slutat liksom, eller att man sover på tolvslaget? Jag kom på att det är som det ultimata exempel på att man börjar bli gammal. Att jag struntar i tolvslaget, jag sover då helt enkelt.
Mm. Nej, vi hade den diskussionen. Nej, men det kommer väl snart.
Lasse?
Nej, det har jag inte gjort faktiskt, nej.
Jag tänkte fråga vad alla gjorde på nyår, men det är ju en här som kommer bräcka oss alla. Det är vår tekniker Martin som var i Sri Lanka. Jag har bara en fråga till dig, Martin, fram till micken. Såg du någon elefantpolo när du var i Sri Lanka?
Nej, men många elefanter.
Många elefanter. Ja. Hur kan man åka dit utan att se en elefantpolo-match? Ligger elefantpolo-lappen kvar i lådan, Jens?
Det skulle jag tro.
Jag bara säga att Martin
såg ingen som eldade upp den.
Jag måste bara säga att Martin är ju mycket mer en tekniker.
Han är ju mastermind.
Ja, utan honom så är vi ju dödsdömda.
Det kan man lugnt säga. Och Sri Lanka var ju en researchresa för just det elefantpolo-avsnittet som kommer någon gång. VM kanske. Apropå lådan, Jens, vad drog du förra gången?
Jag drog vintersporten mycket lämpligt, så Super-G.
Ja. Hur har veckorna med detta varit?
Ja, jag kan väl inte säga att jag har under jul och nyårshelger haft superfokus på Super-G, men jag rivstartade veckan med Super-G och hörde av mig till förbundet och har snackat med diverse olika folk som kan Super-G, bland annat en kille som heter Ulf Emilsson som har jobbat med Åmått och norrmännen väldigt mycket. De har ju varit ledande inom Super-G. Så ett och annat har jag klätt mig själv med, för jag är en skidåkare och gillar utförsåkning på egen hand, så att jag har inga problem att gilla Super-G heller.
Tommy, du känns som vår kalenderbitare. Sätter du på rak arm vem som är den enda svensk som har tagit OS-medalj i Super-G?
Det är ju Lars Börje Bulan Eriksson.
Precis.
I det första OS:et som Super-G var med.
Calgary.
Ja, just det. Och vem tog dubbla guld i Calgary i skridskor?
Det var väl Thomas?
Ja, 5 och 10 000 meter. Olympic Saldo.
Ja.
Alltså 88, då jag hade en egen årskrönika i skolan. man fick alltså i uppdrag att göra något helt fritt föredrag.
Vilken del av skolan är vi nu i?
Ja, det måste varit i högstadiet. Slutet av högstadiet, va? Så då var det att man skulle göra ett helt fritt föredrag. Och då gjorde jag en årskrönika om OS 88.
Har du kvar anteckningarna?
Nej, men de sitter i huvudet.
Är det? Har en 30 sekunder?
Jo, men det var ju alltså 88. Det var ju lite strul med längdskidåkningen. Det var ju på hög höjd. De hade problematik under Svan och Company. Så det blev inte riktigt så bra som man hade hoppats på efter 84 framgångarna. Men sen var det Thomas Gustafsson 5 och 10 000 meter som var egentligen det stora när vi pratade. För vi håller oss till vinter-OS nu. Sommar-OS är ju en annan historia med Ben Johnson mot Carl Lewis och så vidare. Det var ju fenomenalt stort. Ja, vi kan fortsätta någon annan gång.
Vi tar oss lite söderut från Calgary och hamnar i New York. Och då frågar vi Lasse. Du har ju varit iväg i veckan och undrar därför.
Lasse, har du varit på Fantomen på Operan nu igen?
Ja!
Äntligen svarade jag på den frågan.
Ja. Det blev faktiskt så. Berätta. Söndagsföreställningen klockan 15 där på lokaltid. Så var jag på Majestic Theater på 44, korset med 8 avenyn. Och såg James Barber, New Jersey James Barber. Snudd 50 år nu säkert, som Fantomen. Ja. Två stycken stand in i andra ledande roller och de sjöng faktiskt bort sig på ett ställe. Det var lite fascinerande att se faktiskt. Men goda betyg som alltid.
Vilket ställe sjöng de bort sig på?
Det är när de gör den här prima donna som ligger mot senare delen av den första akten. När man tror att det blir paus förresten när den är färdig. Där sjöng de faktiskt bort sig. Sopranen och tenoren där.
Hur hanterade de det?
De sjöng bara vidare. Okay. Och jag satt ganska nära, så jag tittade mycket nogsamt på ögon, på ansiktsuttrycken. Men jag kunde inte... Jag noterar inte exakt, jag hör inte exakt orden där heller. I den där passagen är ganska intensiv och de sjunger olika delar där. Andrew Lloyd Webbers fina musikaliska komposition. Men det blev i alla fall osedvanligt tyst en liten stund.
Det här var inte heller en nöjesresa, utan det var ju ren affärsmässighet som gjorde att du åkte iväg. Vem var det du hade ett hemligt möte med på vägen?
Ja, det var... Världen är liten får man väl ändå säga. Men när SAS-kärran hade dansat iväg SK903 på lördag förmiddagen där och vi hade kommit upp i luften, tänkte jag att det är skönt att byta om lite till någon mjukare plagg på sig. Sådär. Och då var det kö precis i toaletten, så jag stod och samtalade lite med den utomordentligt trevliga SAS-personalen där. Och när dörren öppnas så kommer det fram en karl till mig och säger så här att jag tror inte du känner igen mig, sa han. Men jag vet vem du är. Jaha, sa jag. Och det har med bordshockey gör, sa han. Och då far det genom huvudet på mig att, men jösses, här står ju Avesta Lasse, men vad lustigt att han inte pratar mer Avesta mål, tänkte jag. Men det var det inte, det var Anders Hedberg, egen hög person, vår vinnare i auktionen, Musikhjälpen, 25 100 kronor för en bordshockeymatch. Han var på väg till New York, där han tydligen är nu i 2 veckor, med familjen.
Och det är inte Anders Hedberg som spelade New York Rangers, kan vi slå fast det eller?
Nej, men han hade en story om detta när han kom, när han var relativt nyfödd, så blev, om jag förstod saken rätt och minst det rätt, så var det hans mamma som var på väg in där i New York och berättade att hon skulle träffa Anders Hedberg. Nej, förlåt, det var mormor som kom och skulle ansluta till familjen. Hon skulle träffa Anders Hedberg, sa hon. Och då blev ju passkontrollanten mycket entusiastisk, som han stod nu Rangers-fantast. Det var på 70-talet.
Ja. Prosit i efterskott, Jens.
Tack.
Du la ut på Twitter, kanske även Instagram, vad vet jag. Har du Instagram?
Nej, men jag
får
fundera. När våren kommer så ska jag dra igång Instagram.
Du la ut en bild på någon form av ungdomsmästerskap i curling. Du verkligen anammar dina sporter på ett annat sätt än Lasse.
Men jag har ju sagt tidigare att jag tycker alla borde testa curling av den anledningen att man kan från dag ett, alltså första gången man testar det, få ut någonting av det. Och man kan faktiskt känna att man blir rätt duktig under en sån här curlingsession på en 2 timmar och sådär. Så jag hade varit och spelat curling med kompisar uppe i Umeå 2 dagar innan det var JSM i curling. Och eftersom jag då visste att det skulle vara curling och så hade jag någon kompis som hade en dotter som skulle spela där, så tänkte jag, men då kvistar jag förbi och ser hur de gör på riktigt. Och de är ju för jäkla duktiga alltså, även på junior ålder där och så. Och man får ju lära sig, om inte annat, vi hade en väldigt entusiastisk instruktör när vi själva var där. som körde alla facktermer. Så man stod ju där liksom, helt bortgjord där. Drar den i hänget här och ger den mer is. Och, ja, man vet inte riktigt vad det mer betyder. Och så ja, mer is. Men det handlar om när skippen står och så att säga skippen måttar.
Nej, jag bara provocerar dig nu, så du måste förklara allt. Ja.
Står och ska peka vart man ska sikta och sådär. Ja. Då liksom, ja men ge mer is. Då räknar man nog med att den ska curla mer. Och ge mindre is om det är en is som inte curlar så mycket och sånt där. Mm. Och det där, jag fattar ju då, för då står ju folk och berättar om hur man kan göra till exempel. Så om man sopar till exempel på en sten väldigt tidigt, så börjar den inte curla, utan då går den alltså rakare. Så om man har skickat iväg en sten lite fel, så kan man även göra saker med den stenen under tiden den är på väg fram till bot. Och så nej, men jag gillar sporten alltså, och nästan framför allt skulle jag vilja säga att utöva själv. Det är roligare att själv få testa och skicka iväg dem där och sopa på.
Kan du göra en inhand eller en outhand som de pratar om?
Alltså, ja, det är ju...
Men det är inner- och ytterskruv liksom.
Precis, ja. Som alltså, egentligen med fotboll. Ja.
Är det någon försiktig kärleksbombning av curling som har inletts här?
Ja. Det är en ny regel 2016 att man måste testa sporten man drar ur lådan.
Jo, precis.
Så ja, precis. Det är du som drar den här gången, Lasse. Vilken jo, sport exakt. Vill du testa nu?
Är det från och med nu som det gäller?
Eller? Ja, eller ja, även retroaktivt om ni känner för det.
Vilken ja, men är det, du... det är inget krav retroaktivt. Jag tänker voltage där är lite... orolig för.
Det vore klädsamt.
Ja. Men. Förresten, apropå sporter där. Jag la ut på Twitter en lista över världens 100 största sporter. Just det. Enligt, vad heter den? Globalsports.com och sånt där. Där de gjort alltså en bedömning av utifrån egentligen mediaperspektiv. Vilken bevakning det är i världsmedia. Och då jämför man liksom olika länders storlek, så det var väldigt vederhäftigt. Det handlar inte om antal deltagare i sporterna, utan helt enkelt vad det har för tryck.
Generera för intresse.
Ja. Och där fotboll var ju helt överlägset.
Jag skummade listan. Ja. Var det så att de viktar exempelvis länder som Indien, Kina och andra länder där det är många människor? Ja. Är de mer värda än...
Ja, de viktar.
Så cricket får ju lite bättre utfall.
Cricket var ju 4 till exempel i världsperspektiv. Längdskidåkning var ju 55. Mm. Och det är ju en liten käpphäst jag har. Det kommer komma upp igen under våren.
Super G.
Ja. Norge firar ju triumf just nu i längdskidåkningen. I en sport där det är i princip helt utan konkurrens. Så det är ju bara gratulera dem till det.
Jag kan väl säga bara, etta fotboll. Ja. Nästan dubbelt före tvåan.
Just det.
Friidrott eller?
Nej, friidrott var nere på 8:e plats.
Basket.
Ja. Basket. Och sen var ju amerikansk fotboll tror jag 3:a.
Tennis
var 3:a och amerikansk fotboll var 5:a kanske och sånt där.
Jag tror friidrott var topp 5 också. 8. Var det 8:an? Mm. Okej, det håller du reda på.
Ja, det blir en väldigt lång startsträcka idag, men den är ju väldigt rolig. Vi måste, och det låter ju som en plikt, men vi vill ta oss igenom den nya Beck-filmen. Gunvald, Lasse, du måste ju få börja här.
Satt bänkad.
Vänta lite förresten. Tommy vill lägga in en spoilervarning har han sagt. Så säg vad du ska säga nu först, Tommy.
Men kommer du ihåg att läsa de här blundskyltarna i Sportnytt?
Ja, just det. Ja, så man skulle sitta och precis, de sa inte resultatet, man fick blunda så... Ja, absolut. Ja, de sa, nu ska vi ta dem hur vi gick i matchen, ni som inte vill veta får blunda nu, och så kom skylten med resultatet, så var det.
Och någon gång var det väl så att, jag tror det var Hägerfors som sa 3-2. Så där satt någon och blunda i onödan. Men det kan jag ha hittat på.
Jag vet inte om vi ska köra att vi håller för öronen, att ni som inte har sett filmen håller för öronen 2 minuter.
Tills vi säger till igen. Lasse, hur var filmen?
Filmen var bra tycker jag, men jag gillar ju nästan alla Beck-filmer i och för sig. Men jag kommer sakna Gunvald Larsson i Mikael Persbrandts gestaltning. Han har ju intagit, vilket jag varit inne på tidigare när vi samtalat i detta ärende, han har intagit en något mer försiktig rolltolkning i de nya filmerna som har kommit här. Det är 4 stycken före den här tror jag. Och här var han ju med försvinnande lite, jag tror han hade en replik eller någonting sånt där. Man fick se honom i ett mötesrum, man fick se honom när han körde bil till en lägenhet där han blev skjuten. Och sen låg han som ett paket, en mumie, och dog sedermera mot slutet. Då. Så att det var väl inte... Nej, jag tycker inte att det var... Så skriver man inte ut, tycker jag, Gunvald Larsson i en serie. Utan han skulle ha fått vara lite mer... Eller han kunde ha hamnat där i Sri Lanka eller något, där Martin var, tekniker Martin, och försvunnit ur serien på det sättet och sen kunnat skrivas in igen när han som 72-73-årig superengagerad megapolis kommer tillbaka med stor erfarenhet och löser något fall.
Hur många stänkare får den?
3 av filmen får 3 av 5.
Jag tänkte nytt år, då måste man ändra någonting. Jag har ett förslag på ny regel. Och se om ni säger ifrån. Från början var det här en tävling på något sätt. Att ni skulle förbereda varsin spaning ur sportens värld. Och sen så skulle jag bestämma vilken spaning som var mest originell. Och så diskuterar vi den. Men det slutar med våra sargade egon att vi alltid diskuterar alla ändå. Så jag tänkte vi tar en åt gången. Och så diskuterar vi färdigt då. Känns det okej, Tommy? Mm-hmm. Att vi sätter en minut för grundanförande. Och förslagsvis någonstans mellan 2 och 3 minuter för debatt.
Ja, det viktiga är att du, och det är ju, du som har satt upp formatet mycket här, Björn, det är ju att vi inte hamnar i det här gamla podcastträsket att man ska lyssna på podcast timme ut och timme in.
Nej, fy. Eller? Så är vi 2.30. Ja. 2.30 debatt, 2.45.
Ja, det är bra.
Ja, vi testar. Och vill man prata mer, ja då har vi aldrig varit svåra med att bryta reglerna för. Jens, du får börja. Dagens rubrik.
Ploga smalt.
Ploga smalt. Den är bra. En minut från och med nu.
Metod för att hålla nyårslöften, åtminstone som jag tänker försöka använda mig av. Tänk er en spetsig plog som ni ska ploga snön med. Mycket lättare att ta sig fram genom snön än en bred plog. Ett praktiskt exempel, en jättegod kompis till mig, Peter Enberg, som brukar starta varje år väldigt offensivt med att träna och komma igång, och han kör 5 pass i veckan. Och det håller ju vecka 1, det håller vecka 2, sen blir det 4 pass och sen blir det 3 pass, och så känns det som en besvikelse och lägger han ner hela projektet. Han börjar ploga för brett. Jag vill komma igång med att kunna löpa under 2016. Jag har inte gjort det på 3 år, 2,5 år något i den sidan. Okej, vad får jag börja med? Jo, knäna är problemen. Kör styrka ordentligt. Vad kan jag göra sen? Jo, men terräng är mycket skonsammare än vad asfalt är. Kuperat mycket bättre, och där det liksom svänger och man måste vara med på alerten. Börja med 1 kilometer, gå 1 kilometer, spring 1 kilometer, gå 1 kilometer. I den, på det sättet. Börja ploga smalt och gör det sedan bredare.
Bra. Inte topporiginellt, vill jag bara föra till protokollet. Det är många som säger just så här. Men det är väl för att det är sant, antar jag. Vi testar 2.30. Nu är det debatt, varsågod Lasse.
Vad är det för repliktid, vill jag veta då, i debatten?
2.30, ja, du får disponera dem tills Tommy blir sur.
Nej, men det där är ju ett känt faktum givetvis. Jag tycker det är alldeles för många som håller på och jiddrar om att de ska börja motionera i samband med nyår. Och så går de ut i halkan och slår på öronen, så blir det inte så mycket mer sen. Och som Jens säger, man tar i för mycket från början. Nyårslöfte, så där tycker jag. Vi håller på med motion.
Jag har ju kört 4 pass i veckan sedan 1981. Utan avbrott.
Vilket jävla jobbig människa, eller? Otroligt irriterad människa som säger det.
Nej, men jag bara tänker att det är kul när man är på gymmet, för det är sån enorm skillnad på januari och november. Ja. Apropå det som Jens pratar om, i januari är det ju en total, det går knappt att komma in på gymmet, och sen trappar av allt eftersom.
Och så att även april, om maj kommer de tillbaka och har någon sorts strandpanik.
Just det. Mm. Nej, men även om ämnet inte är originellt, så är det ganska originellt att folk lyckas med det som Jens pratar om, att bara fortsätta.
Det är det som är min poäng. Ja. För alla bryter ju sina löften egentligen. Mm. Oavsett om, och det här gäller ju inte bara träningslöften. Det här kan ju handla om att man vill vara en människa som berömmer andra människor oftare. Börja i så fall i en ände, liksom ploga lite smalt från början, och sen gör du det bredare och bredare, så kanske du klarar av att hålla i det.
Mm. Men dina knän där, ta det försiktigt, Jens. Alltså, du måste köra excentrisk träning.
Jag kör faktiskt väldigt mycket excentrisk träning, så att jag är på rätt väg.
Och excentrisk träning, det är inte att man så här, beter sig märkligt, utan
förtydligare. Bromsande träning.
Ja, man jobbar mycket med bromsningen på tillbakaväg. När man kör till exempel knäböj och så. Det stärker upp väldigt mycket ligament och allting, senor runt, i det här fallet knäna då, som gör att Jens kommer kunna springa länge.
Jag bromsar även på utväg, det vill säga jag går aldrig ut och springer. Men jag vill hylla dem som just nu lyssnar på den här podden och ut och springer. Bra jobbat!
Ja, det är bra jobbat. Jag vill tillföra ett perspektiv. Malmöförfattaren Torbjörn Flykt, känner till honom. Jag gjorde en intervju med honom för 1000 år sedan, och då avslutade jag den. Det var direkt sen radio. Vad har du nu för bok på gång? Det handlade väl om en bok, antar jag, som man just hade blivit färdig med. Och då sa han, jag är så trött på alla människor som står på Bullen, som är en Malmökrog, och berättar vad de ska göra härnäst. Gå hem och gör det istället, så kommer jag och berättar om det när det är färdigt. Det är lite samma sak som träning faktiskt. Mm. Ja, som du, Tommy, som kan sitta här med gott samvete och berätta om saker du har gjort.
Ja, men ändå, det är rätt tröttsamt. Jag ska sluta snacka om det här med träning.
Där är debattsträck. Ha, Lasse, det är inte. Vilken bra regel jag har infört, känner jag direkt. En minut efter att du har sagt din rubrik.
Just det, och rubriken kan väl vara det är gråzonen som avgör.
Varsågod.
Jag vill bara säga en sak först innan jag drar igång, får jag göra det?
En och lång det att, rubrik.
Vi stoppar nej, men det att, rubrik.
Nej, jag pratade med delar av SAS personal på vägen hem idag. Då är man ju rätt trött också när man flyger över Atlanten. Sådär. Och jag berättade om att det här ämnet skulle komma upp och då sa vederbörande, åh gud vad tråkigt. Men så kan, sånt kan hända. Vi kör, gråzonen här. Nu prövar vi. Nu ska jag prata domarskap. Det viktigaste i domarskap är kommunikation. Domare ska vara matchledare och kommunicera. Men med detta sagt, det som avgör en domarinsats i mina ögon är fördelningen av domslut i gråzonen. Vad menar jag? Jo, det finns ett undre streck i det här. Allting som görs under det undre strecket, det är godkända närkamper. Det kan vi vara helt överens om. Sen finns det ett övre streck. Solklara utvisningar, nedklubbningar, kapningar och straffsparkar och så vidare. Så det nedre och övre strecket har ni det här med fått fram för det kan jag hoppas på. Allting däremellan utgör en gråzon som avgör om domaren lyckas med sitt uppdrag eller inte. Därför att det är de närkamperna där man lika gärna kan fria som man fäller. Det är den varningen som man kanske inte hade behövt dela ut som man ändå gör. Det är den 2-minutersutvisningen för hakning som tas som kanske inte hade behövt tas. Ofta i elitsammanhang när 2 likvärdiga elitlag möts så är den samlade massan utav de här situationerna relativt sett lika fördelat mellan båda lagen. Om domaren lyckas med det uppdraget i gråzonen, då har domaren lyckats med sitt matchledarskap.
Bra. Det här är ju ett favoritämne. Vi applicerar det på Jens och fotboll. Vad tänker du, Jens?
Ja, men jag tänker nog både fotboll, det kan vara hockey, det kan vara andra sporter också. Så brukar jag gå ganska mycket på de avgörande domsluten. För att man kan göra oerhört mycket rätt i gråzon. Men om det är straffar så blir de i regel rätt matchavgörande. För det blir ofta mål på dem, framförallt i fotboll. Är det utvisningar så kan det bli direkt avgörande och kan till och med förstöra och ställa till en hel match. Vilket innebär att du kan ligga jäkligt rätt i otroligt mycket i övrigt i matchen. Men har du hamnat fel i avgörande domslut så får det sådana konsekvenser. Inte minst i fotboll där en utvisning och en straff blir så pass betydelsefull.
Är det så, ju färre mål det är i en sport desto mer påverkar domsluten resultatet?
Jag har inte tänkt så. Man brukar ju säga att turen och slumpen har en större faktor och då borde väl kanske också det domslut hänga med på det. Men jag är inne på det, just den här kommunikationen som Lasse tar upp först där. Den tycker jag är, om jag går till domare jag själv har gillat, så är det egentligen, det handlar egentligen inte om de dömer rätt eller om de dömer fel. Utan hur de hanterar spelarna på planen och kommunikationen med spelarna på planen. Det är ju liksom det absolut viktigaste. För om båda lagen kan vara nöjda när de går av med hur en domare har agerat fast man har blivit felaktigt behandlad. Alltså det kan vara så om domaren är skicklig i sin kommunikation och i sitt ledarskap, för det är ju ett ledarskap det handlar om där ute på planen.
Vi hade ju några sådana exempel här fotbollssäsong med Jonas Eriksson som gjorde någon felbedömning i någon viktig match där med Elfsborg, men tack vare att han är så duktig kommunikativt så blev han ändå vinnare på sista raden. Men jag tänker på det, Lasse, det är passande ämne du tar upp, för vi kommer här i dagarna nu, den här hockeylördagen som är just nu, här framåt att med Kuben, Thomas Kuben Andersson, vår domarexpert på Simor, att prata just om det här med nivåer och bedömningar, dels under säsongen och dels i matcher. Kommer du ihåg SM-final 6 2001?
Glömmer aldrig. Uffe Rådbjerg, Djurgården-Färjestad. Eller Färjestad-Djurgården var det i SM-final 6. Den sista matchen i den gamla ladan för ishockey i Karlstad.
Vem var en av linjemännen där förresten? Dagens quizfråga.
Jörgen Lindgren gissar jag på. För han var väl linjemän.
Ja, just det.
Hockeyligans vd.
Det har ingen aning om. Men det...
Nej, men alltså, då var det ju så här. Jag vet, eftersom jag fick en ganska dålig roll där på Radiosporten. Lasse var huvudkommentator och jag stod nere vid plexiglaset för att kommentera powerplay. Vi hade ett sånt speciellt upplägg att när det var en utvisning och de kom in över offensiv blå så tog killen där nere, som i det här fallet var jag, över kommenteringen. Så Lasse förde in pucken i anfallszon och sen så tog jag även över blå linjen när det blev powerplay här utanför vänstra cirkeln bak i vänster lägeskott strax utanför. Det blev inga powerplay under flera perioder. Eftersom Rådbjerg hade bestämt sig att oj, nu är det så viktigt det här. Rådberg för övrigt, en kanonkille. Men det, är inte det, det handlar inte om det. Det är viktigt det här. Jag tar inga utvisningar. Och vi var ju väldigt skeptiska i referatet där, Lasse, att, för det var ju brutala grejer som hände på isen utan att det blev några utvisningar. Och vi tyckte att det var lite miniskandal då och då. Men spelarna var ju enormt nöjda efteråt.
Vi snackade om med Djurgårdsfärgsta killarna som var i landslaget där. VM gick i Tyskland i maj där, 2001. Och jag tog faktiskt upp frågan, för jag tyckte att vad är det för mening med att lira hockey när det inte finns någon regelbok? Man skiter i det helt enkelt. Mm. Och då sa de att de tyckte att det var kanondömt. Och det tyckte även Färgsta killarna alltså, som ju förlorade matchen. Men vilken finalserie det var.
Vi sätter stopp där. Vi drog över jättemycket. Jag får fila på mina regler, för det här var för intressant för att avbryta. Tommy, din rubrik.
För att inte hamna i allt för lång, så ska egentligen så, Jens Fjällström har ju det jag ska ta upp nu, sån erfarenhet på det ämnet, så det kanske räcker med replik från Jens på det här. Jag tror han har svaret på den här gåtan.
Varsågod.
Svenska landslag behöver psykologhjälp. Det är intressant att fundera kring vad det är för mekanism i det svenska psyket som gör att svenska bollsportlandslag alltid slår så mycket bättre ur underläge. Att bli upphåsad tidigt i turneringen som det här junior-VM-landslaget 2016, det slutar nästan alltid illa. Och allra mest upphåsad i ishockey blir man ju om det blir seger mot Kanada tidigt i turneringen. Juniorkronorna slog Kanada, nådde inte final. Tre Kronor haft samma utveckling, 2 VM-turneringar de senaste 10 åren. Och det mest extrema exemplet var i OS i Salt Lake City, en bejublad gruppspelsshow när Tre Kronor kvaddade Kanada, sen ut mot Vitryssland, fiasko i kvartsfinalen. Mest tydliggjort i junior-VM-sammanhang, ett av Per Morts coachår, Sverige slog Kanada i gruppspelet, förlorade mot samma Kanada i finalen. Tvärtom, Tre Kronors senaste VM-guld, tydlig förlust i gruppspelet mot Kanada, sen VM-guld för ett utdömt Tre Kronor. Det är bättre att förlora än att vinna stormatcher tidigt i turneringen uppenbarligen. Det här är en märklig grundlag hos svenska landslag och något som idrottspsykologer borde anlitas för att råda bot på.
Du har aldrig hållit tiden så bra. Det är en parentes i sammanhanget, men ändå en viktig sådan. Eller hur, Lasse?
Det är 2016, Tommy och jag. Det är hans nyårslöfte.
Han plogar smart.
Ja, det var ovanligt.
Ja, men vi replikrätt går till Jens Fjällström.
Ja, alltså, jag tror det är fler länder än Sverige som upplever någonting liknande. Men det är väldigt lätt att gå till sina egna landslag. Jag tror England, så är man säkert samma sak efter alla straffmissar i VM och EM och sådär. Men och jag känner på någon vänster att jag undrar om inte USA och den amerikanska mentaliteten är lite grann ett undantag, eftersom de är så tävlingsinriktade från tidigt och de får liksom lära sig förhålla sig till det och trivas i det. Liksom, pressure is a privilege, tycker jag är ett jäkla bra uttryck som är myntat där och som nu stämmer väldigt mycket, att du trivs i hetluften. Ja, alla landslag, alla lag som inte väger in aspekten psykologi och hur man kan idrottspsykologi i det hela, tycker jag egentligen går miste om någonting. Det är liksom som att laga mat med att plocka bort saltet. Alltså det är svårt att inte lyckas om du inte har saltet med i matlagningen, och funkar inte det mentala så är du ingen bra idrottare på några plan i några sporter alls. Nej. Egentligen. Så det tycker jag är en självklarhet.
Din pappa Åke är ju en av de stora pionjärerna inom svensk idrottspsykologi. Vad säger han om de här faktorerna? Jag menar, vi såg det senast på fotbollslandslaget också, som började blixtra till först när de var utdömt mot Danmark. Deras finnar gick det inget bra. U21-landslaget vann, de hade en knagglig väg. Och här junior-VM till exempel har vi sett exempel på det motsatta. För man pratar mycket om att man ska ha positiva bilder och att det egentligen borde positivt att vinna, att tänka på det och bära med sig det. Men ändå så är det så här.
Mm. Och i regel är det att man flyger iväg och far och tror att man är bättre än vad man är, eller att man börjar fokusera på fel saker, att man inte fokuserar på det, vad är det man ska göra och vad är det som kommer att leda till framgången och sånt där. Och det är ju sånt man kan träna sig till genom att använda mental träning och så. Så jag tror det är en rädsla, en feghet, att man tror att man blottar sig och att man säger att man är dålig för att man börjar jobba med de här sidorna, och det måste bort liksom. Det måste bort det mitten. Och att prata om idrottspsykologi är ett av problemen. Lättare att prata om coacher.
Men jag tänker, du pratar ömsom om psykologi och ömsom om mental träning, och de går väl för all del i varandra, men jag tycker problemet är att vi alltid pratar om idrottspsykologi ska komma in och hjälpa till när någonting har gått snett. Det här är väl någonting man ska jobba med kontinuerligt. Apropå salt, det är skillnad på att salta direkt eller slänga på det när då, maten är serverad. Mm.
Där har du ju skillnader mellan klubblagsuppdraget och landslagsuppdraget. Landslag är ju under så kort tid. Klubblagen har ju möjlighet att jobba med individen under mycket längre tid. Så att, och det här är ju oerhört individmässigt. Jag menar, pressure is a privilege kanske gäller för några i laget, medan andra behöver en helt annan inriktning på det. Och det är ju någonting som byggs under många, många år. Så jag tror inte att man kan summera det med att det bara är att konstatera att så här ska vi göra, utan det där är ju individuellt.
Men
däremot, resultatmässigt så är det ju ett bekymmer för juniorkronorna att de alltid vinner mycket gruppspelet och sen tappar då i prestation när det gäller desto mera. Och det var flera år sedan som småkronorna förlorade en gruppspelsmatch. Ju.
Mm. Vad tyckte ni om den nya regeln?
Värt att jobba vidare på.
Det är lite lättare att spinna vidare på någonting man just har
när det inte är 8 trådar i luften direkt.
Men regeln är bra, men repliktiden måste vara kortare.
Ja, det var i teorin, men det blev inte det i praktiken. Alltså.
Nej.
Men bra, då jag för det till protokollet. Mm. Om bara några minuter, Lasse, ska du få dra en lapp ur lådan. Då får du först svara på frågan 1, hur känns det? 2, vad innebär det där med lappen?
Ska jag svara på det om en stund alltså?
Nej, gör det nu.
Ja, det är min tur, så den är oundviklig. Och det där är ju lite nervöst, för man kan ju få en sport som man inte gillar. Men det är alltså så att vi drar en... Det finns, vad var det vi var överens om? Runt 100 sporter i en låda. Vi ska tala om varför vi älskar den idrotten. Ja. Och varför vi har en kärlek till den idrotten som är dragen. Och man måste vara ärlig. Och det är en riktigt rejäl utmaning.
Ingen ironi och inga lögner helt enkelt. Utan man måste uppbåda eventuellt eller ta från den kärlek som redan finns till denna sport.
Vad mycket bättre det hade varit, Björn, om du hade förklarat reglerna från början. Så jag slapp sitta här och stamma.
Vi lämnar ord och bild till Jens.
Ge mig ett G. G. Ge mig ett G till. G. Vad blir det? Super G.
Ja, det är underbart. Super G... Till att börja med så är jag ganska lätt att gilla vintersport, för jag tycker om att vara ute till att börja med. Det mesta utövas utomhus och dessutom att få vara i fjällen. Ah, det är vårvinter i Norrland för en norrlänning. Det är den finaste årstiden. Jag måste säga att den är helt makalös. Alltså när bara ljuset kommer tillbaka, värmen kommer tillbaka och du kan vara ute och åka i slalombackarna i fjällen och du har med dig choklad och med dig bullar och gräver ner i backen. Hela den där grejen finns ju med i det här vintersportandet och inklusive det alpina och inklusive då Super G. Super G som egentligen Super Giant Slalom heter du faktiskt. Och är ju, jag släpper den för en stund i varje fall. Och sen så säger jag så här: anledning att gilla Super G är farten, hoppen, svängarna i en one shot. Farten, hoppen, svängarna i en one shot. Och vad är one shot liksom? Jo, men du får en chans. Tänk i storslalom, tänk i slalom. Det är två åk. Du har möjlighet att reparera någonting. Ja, men då tänker man, men störtlopp då? Ja, men störtlopp så får du 2 träningsåk. I Super G är det 1 tillfälle. Du får vara ute och inspektera banan, men du får bara åka den vid 1 tillfälle. Och det gäller att du läser linjerna rätt, att du bedömer hur du ska ta dig an banan vid 1 tillfälle. Så 1 tillfälle. Och tänk att det är i regel störtloppsbackar man tävlar i Super G. Innebär alltså att farten finns där och du måste svänga klokt och du måste hantera hopp som du inte har fått testa på tidigare. Det tycker jag är rätt så häftigt faktiskt. Jag har pratat med Ulf Emilsson som har hjälpt både norrmän och svenskar. Och norrmännen är ju väldigt duktiga på Super-G i det hela. Och han säger liksom att står du ner i målfållan på en Super-G, det finns ingen gång du är så nervös som vid det tillfället. För det finns så många okända faktorer som du inte riktigt vet som hur du som åkare klarar av att hantera. Det tycker jag är häftigt. Varför kom då Super-G till kan man ju då säga. Jag tror vi hade någon liten spekulation Stenmark. Förra gången. Mm. För att egentligen radera bort Stenmark. Ja, det är ju den svenska versionen i varje fall. Och det ligger nog någonting i det hela. För man pratar ju i utförsåkning om teknikgrenar och man pratar om fartgrenar. Och det fanns ju faktiskt två teknikgrenar i form av slalom och storslalom. Och det fanns bara en fartgren, vilket innebar då störtlopp. Och vilket gjorde det svårt för störtloppsåkare eller fartåkare att kunna vinna totala världskuppen. Och därför så kom egentligen Super-G till. Och då undrar jag så här då, är Super-G mer storslalom eller är det mer störtlopp? Det säger att ni sitter här och nickar.
Mycket jag har funderat hela julen.
Och egentligen så är det mer störtlopp i och med att man kör i störtloppspister. Bara det att det måste läggas in x antal svängar beroende på fallhöjd i det hela då, för att bromsa upp farten lite grann och skapa fler moment i det hela. Men det är i regel de duktigaste Super-G-åkarna kommer i regel från storslalomen. Mm. För att det är så viktigt att vara duktig glidare och duktig svängare. Så där har vi egentligen svaret på det hela. Framgångsrika svenskar, Lars Börje, Eriksson, Bulan, OS-guld, Calgary 88.
Brons.
Brons, förlåt. Helt rätt. Två VM-guld har vi på Anja Persson. Väldigt duktig. Så där har vi lite grann historien om Super-G och anledningar till att tycka riktigt bra om det. En one shot. Mm.
Det var helt ny information för mig att man inte får testköra.
Nej, för mig också. Så jag kan ju tycka om liksom Super-G som det är, men det är faktiskt lite roligare när man får det. Alltså nästa gång jag kommer att sitta och se en så förstår man ju också att startnummer borde ju rimligtvis, det här är en egen spekulation, borde ju vara rätt så avgörande. För att om har du startnummer 1, vilket för övrigt Bulan hade när han vann brons, så kan ju de andra åka lite gärna på där du hade svårigheter. Oj, man flög som tusan vid det där hoppet. Ta sig upp vid det hoppet, kan ju direkt gå dit upp, men det kan ju inte de första startande.
Så Bulan borde ha vunnit guld om han hade fått en vettig...
Bulan körde egentligen lika bra så att han borde ha vunnit guld.
Om vi säger det bara att Super-G är ju ingen isolerad idrott.
Jag vet, men jag är oerhört är ju... godtycklig när jag skriver de här lapparna.
Mm. Nej, men det är ju alpint som idrotten.
Det är så oerhört stor skillnad på att köra slalom.
Men Anja Persson, det känns ju som... Antingen kan man se det som att det är ett mellanmjölk, mellanting. Eller så kan man se det som att det är nästan det optimala, att det både är svängar och fart. För ute i Europa så har ju... kanske världen, störtlopp är ju det största, men för oss svenskar har det kanske varit slalom då med tanke på Stenmark och så. Mm. Och Super-G då, Anja Persson till exempel, passar extremt bra för det.
Jensen, en lysande kärleksförklaring. Och jag tycker så här, alpint är så oerhört mycket själ och hjärta i konungariket Sverige. Och det är precis som Tommy säger, det är klart att det har med Ingmar Stenmark att göra, men det har också med Sven Plex Pettersson att göra. Och för er som inte har koll på det, så var det alltså Lennart Hyland och Sven Plex Pettersson var de första anställda sportreportrarna vid det gemensamma Sveriges Radio och Sveriges Television på den tiden. 50-tal kan jag tänka mig, sent 15 och sånt där. Och när Plex kommenterade Ingmar Stenmark, och på den tiden var det, nu tittar man på en alpin tävling idag, så är det ju mängder med mellantider och det är exakta besked och man får hela tiden topplister och vad de ska ta in och hundradelar och bla bla bla. Så var det ju inte då, utan det var en klocka som tickade med tiondelen syntes också i bild, och så var det en mellantid och Plex hade en annan. Och när Ingmar Stenmark kom och åkte, det var inte Super-G då, men det var slalom eller storslalom. Men jag ber om ursäkt, det är ju alpint. Jag skyddar mig med det Tommy sa. Det är ju den alpina sporten vi snackar om. Och då satt man och väntade på att Plex skulle säga vad var det för tid vid hans egna port där han hade tidtagarur som stoppades på en tiondel så han kunde säga hur det kommer att gå. Och det är på något sätt alla kommenteringars moder att få uppleva det. Och det är jag så ledsen över att inte fler fick växa upp med än den generationen jag tillhör. Mm. Och här kommer Ingemar, säger Plex. Och på min klocka, ja, det kan gå det här. Och man kände, vi var i biblioteket och satt och tittade hela klassen. Alla bara ställde sig upp. Ja. Och man såg, man följde sista biten in mot, och det var liksom som alla höll andan. Och det är, fan, det finns inte riktigt på det sättet längre. Det är för mycket, det är för exakta besked och för mycket koll på allt. Det var bättre med Plex.
Jag tror man kan uppskatta, om du hade frågat då om man ville ha exakta besked så hade alla sagt ja. Men vi som njuter av exakta besked idag kan ju vara glada över att vi har hunnit sakna det under vår uppväxt.
Det var ju på nyårsdagen här, backhoppning, och då saknade man också Plex.
Ja,
han startar ju alltid så här, god middag.
Mm. Ja, exakt. Exakt. Ja, det är fullständigt
god middag, god middag. Man kände bara hur man sveptes in i en backhoppningsdvala.
Men de har inte ens, de har gjort det med snö och boklöv och Plex inte kvar. Det är ingenting som är kul med backhoppning på nyårsdagen längre.
Precis.
Det var ju helt grönt runt omkring.
Men vi måste usla också. Va?
Tittade ni?
Ja, faktiskt lite.
Nej, inte på det. På nyårskonsert.
Ja, jag tittade.
Från Musikverein i Wien.
Alltså, du, alltså, när vilken de tar... avslutning här med dirigenten, vilken artist han var.
Som gick ut, ja. Den här, ja visst, han var en baltisk dirigent. Jag är ledsen, jag kommer inte på namnet nu.
Berätta för mig som inte såg.
Nej, men när de avslutar ju alltid på samma sätt. De spelar ju, det är ju Radetzky-marschen, Johann Strauss den äldre. Ja, ni kan den där. Men det riktigt stora, den är ju läcker, publiken får applådera med och lite grann. Dirigenten, precis som Tommy säger, han startade ju Radetzky-marschen, va? På samma pompa med pompa och ståt. Och sen när han hade snurrat en stund, då gick han. Och då ska man veta det att det här är ju skickliga musiker. De lirar ju på noter, så det är klart det är inga problem för dem att lira Radetzky-marschen utan dirigent. Men i musikaliska sammanhang är det en sensation.
Uh-huh.
Alltså dirigenten går.
Vad är det som... då?
Nej, men han försvann ut och så spelar de vidare och publiken, det blev ju sår. Eller vad hände?
Han fick komma in igen, one more
han
time,
kommer in,
ropa
han kommer
in honom. Som om man vore Bob Dylan. Mm. Alltså det, och vilken utstrålning han hade.
Ja, enig.
Ja. Apropå CPG, är det så, Jens, att det är vanligare att man går från teknikgrenar till fartgrenar än tvärtom? Har du någon känsla för det? Visst var det så med både Pillan och Anja till exempel? Att de var bra på slalom och storslalom och sen så gav de sig in på fart.
Jag kan tänka mig att man nog kan gå bägge vägarna. Men det man säger är ju att storslalom är i regel urmodern till alla discipliner. Mm. Vilket innebär att, så jag kan ju tänka mig att flest kommer den vägen. Om det dessutom är så att de framgångsrikaste är just för detta storslalomåkare, så kan man tänka sig att det är där det kommer ifrån. Lite grann intressant just där med Sverige och fartgrenar och sånt där, att vi inte haft så där jättemånga duktiga störtloppsåkare utan fler duktiga slalomåkare egentligen genom tiden. Hänger nog ihop rätt mycket, men vi har inte så höga fjäll. Vi har inte så långa backar, vi har inte så branta backar, tillräckligt krävande för att egentligen kunna träna det. Så att lite grann säkert det ihop med Ingemar Stenmark som är en av förklaringarna till varför vi hylla slalom, storslalom mer.
Jag måste ändå bara nämna, jag fick ju säga Johann Strauss den äldre. Johann Strauss den yngre var det ju som komponerade Ander Schönen Blauen Donau. Ander Schönen Blauen Donau. Det är ju det som egentligen är slutnumret. Radetzky-marschen är extra numret.
Just det.
Men det är 8-9 minuter. Och för mig som är lagom musikaliskt intresserad, att få höra den med maximalt påslag i musikanläggningen spelat av ifrån nyårskonserten på musik förein i Wien, det är häftigt.
Såg du den hemma hos dig med din nya musikanläggning?
Ja.
Då förstår jag.
Ja.
Hur mycket yngre var den yngre än den äldre?
Bra fråga.
Mm.
Men måste jag ta några Johann Strauss?
Lite. Det måste ju vara upphovsoskyddat. Just det.
Ja.
Det är bra.
Och då är det alltså så här att när det är de starka partierna ska ju publiken applådera med, va?
Ja, just det,
de applåderar med nu.
Och sen när det blir en lugnare parti då dirigenten dirigerar ju publiken. Aha. Han vänder sig om, Musikverein är ju en alldeles ståtlig lokal med en enorm parkettsittning och sen så finns det ju loger uppåt och så vidare, eller men, liknande loger.
Men vad får ni för sportanknytning när ni hör det?
Det här är ju någon form av
isdans,
ja.
Tänker jag.
Ja, jag tänker det också, men det är lite för marsch för det.
Ja. Defilering på elitloppet, va?
Champagneloppen är det i och för sig.
Ja,
men Men alltså, när dirigenten går ut, då är det ju den absolut bästa formen av elitidrott. Det vill säga när domptören lämnar, så kan ändå aktörerna, spelarna, innehållet fortsätta leverera på absolut högsta nivå.
Är en dirigent som en domare eller en
coach, va? Matchcoach. Han har gjort en bra grundgenomgång före matchen.
Men han är också stjärnan på något sätt ju.
Ja.
Så att han är nog mer än coach. Han är både Ibrahimovic och Hamrén i en och samma person.
Mm. Drömmen. Ja. Upp med lådan.
Ja.
Vem ska bli bödel? Någon ska
jag
dra.
Bär lådan som står viktig låda innehållande massa lappar.
Är Lasses lapp eller?
Det är Lasses lapp. Ja. Lasse, vad vill du ha?
Ja, ta någonting får vi se.
Du, Lasse, vad gillar Lasse, bara kort, vi har ju varit ganska tydliga med liksom vad jag gillar idrott med mycket fysik och sådär, friidrott med mera. Vi vet att du gillar fotboll och hockey, men vad gillar du i övrigt?
Jag är ju stor innebandy, fantastiskt i för sig, men jag är ju, alltså lagsport, alltså för mig, jag fascineras ju när ett gäng individuella människor med olika förutsättningar går samman och lyckas med ett uppdrag som är att växa samman som lag med en stark tillsammansprestation. Mm. Det fascinerar mig.
Okej, då kör vi. Det är så nära, Lasse, att du får det du var inne på.
Men så långt ifrån.
Det saknas bara ett prefix.
Jaha.
Ifrån
bandy.
Stämmer. Det blev inte innebandy, det blev bandy.
Vanlig konventionell isbandy.
Ja,
annandagsbandy.
Ja, annandagsbandy såklart. Men också Råstasjöns IP-SM-finalen 1911 var det, tror jag, när under den vänsterhörna ena målburen på Råstasjöns IP i Solna, där numera Friends Arena ligger precis intill, ena målburen sjönk.
Ja. Men du var ju programledare för annandagsbandy under 10 år på Radiosporten, så du borde kunna.
Stämmer också, det finns mycket att prata om här. Min pappa, salig i åminnelse, fungerade ju som sån här domare, stod vid sidan utav målburen där av någon anledning. Och Jim Nildén, som lirade allsvensk fotboll för AIK, dundrade på en hörna rakt upp i roten på min fars svimma.
Jag har svårt att tänka mig en sport som är mer Lasse Granqvist än bandy. Jag
kan Claes inte G. Bengtsson, denna sport.
Ja, men det känns som det är en fot stadigt i historien och en fot stadigt i samtiden.
Fundera på,
men alltså Lasse.
Björn, fundera på om vi ska ringa upp Claes G. Bengtsson som en del av det. För det är underhållning i sig att höra Klasse honom, Bengtsson. Eller hur, Lasse? Han är ju Klasse enormt Bengtsson. Underhållande.
Sportjournalisten Claes G. Bengtsson som byggde Sankt Erikskuppen bland annat på Expressen. Mångårig journalist, är pensionär nu sedan många år tillbaka. Jag träffar honom en gång om året, garanterat. Och det är i samband med sammanträdet för Idrottsakademins nomineringsjury. Han sitter med där nämligen. Och han surfar aldrig på nätet när han hämtar information, utan han har skrivit upp alla sportsliga händelser under ett helt år från alla idrotter. Det är en enorm insats han gör på den punkten. Han är ordförande, mitt härskap. Han är ordförande i bandyportföljens vänner.
Mm.
För att försvara
den
kulturella insatsen
av att innehålla.
Det kan man alltid
diskutera. Och sen hur det är att vara målvakt i bandy är intressant.
Jag slänger ut en brandfackla. Jag tycker bandy är jättetråkigt.
En utdöende sport.
Det är ett intressant fenomen.
Jo, men alltså en utdöende sport därför att kulturen av att ha någonting i portföljen och gå och ta sig en tuting på när det är, det är ju inte liksom, det är inte 2016 någonstans.
Det är den enda delen av sporten jag tycker om.
Ja, exakt. Ja. Va? Men alltså det är väl lite sådär man undrar, jaha okej, vad är det för något då? Liksom. Och sen så krävs det ju is. Och jag menar, det är ju, nu snöar det i och för sig i Gustavsberg där jag befinner mig vid Östersjölandskapet just nu. Men det är ju inte det lättaste att hålla naturisar, och kommunerna, de gör ju inte det längre. De anlägger ju inte is på fotbollsplaner och så vidare som det var fallet för många år sedan. Så att här krävs det ju att bygga inomhusanläggningar, och det är dyrt. Så att bandy har en tuff utmaning framför sig. Mikroskopisk sport internationellt.
Mm, jag har faktiskt svarat på hur mikroskopisk. Biggestglobalsports.com ger beskeden.
Var ligger den?
Alpin åkning som vi hade nyss med Jens, bara som en notering först, på 28:e plats, klart före längdskidåkning.
Den är bra.
Bandy är, gissa.
Inte på topplistan alls.
78. Extremt bra gissning. 81.
Aha. Bara för att få lite perspektiv, vad ligger den runt för sporter?
På 80:e plats ligger då netball.
Den är inte ens med i lådan. Ja, det är helt sjukt.
Och efter bandy ligger 82. Competitive climbing.
Ja, det är tuffa sporter där.
Dagens
Beach Boys-tipset, nu var det ett tag sedan. Berätta för den som undrar, vad är det här för något?
Det är egentligen du, Björn, som... Alltså, egentligen var det så här att jag... Det var mycket nu.
Allt är mitt fel.
Så här är det. Jag, alltid när jag var programledare för Sport Extra på Radiosporten, jag har säkert varit 100 gånger, så körde jag en Beach Boys-låt. Och med påannonsen, här nu, bejublade Beach Boys. Och det snappade en sån som Björn upp. Och egentligen min brorsa som är enorm Beach Boys-fan, men jag har hängt på, han är min stora idol, min brorsa. Mm. Och så har vi haft ett tips som finns på vår Spotify-lista, bejublade Beach Boys, Beach Boys-tipset, kan ni gå in på Spotify. Lägger upp, det ligger ju 20 stycken episoder, och du hade ingenting i nyårsprogrammet.
Nej, det blev inget.
Nej, märkligt.
Det är dåligt.
Nu är vi framme vid 1976, för vi kör en kronologisk ordning. Efter att ha kört några riktiga slag den gången i början, så börjar kronologisk ordning 76 då, och då är det nytt material då efter några år utan nytt material. Det har ju gått 15 år sedan världens bästa popband genom tiderna bildades i Kalifornien, och då passar de på att döpa det här plattan till 15 Big Ones. Första gången på 10 år, apropå dirigent, Brian Wilson är ju på någon slags popdirigent, genialisk. Brian's Back blev mediakampanjen, för han är huvudproducent igen nu efter de problem som han har haft.
Han har rest sig.
Inte riktigt. Nej. Men han gör det bra ändå och lyckas få fram en singel då som heter It's Okay. Mm. Dennis Wilson, ja. Trummisen, ja. Är en av dem som är mest aktiva här som lead vocal. Det är bara några år kvar från honom tills han tragiskt drunknar.
Är det här Dennis?
Ja, det är det. Det är Mike och Dennis som delar på...
Just det. Just det.
Har du hört den?
Ja.
Det var ju så att de hade ett 50-årsjubileumsturné. Jag var ju där i Göteborg på Trädgården och såg det 2012. Mm. Vad heter han, filmkritiken på TV4?
Film-Ronny.
Ja, just det. Ronny
Svensson.
Ronny Svensson. Ja. Han hoppade på mig när jag var uppe i Nyhetsmorgon. Beach Boys! Ja. Trädgården 2012. Så det är kul att det finns så många som älskar Beach Boys.
Varje gång jag ser Ronny Svensson så blir jag glad. Mm. Jag tycker han har en stark förmåga att runt sina filmrecensioner trycka ut väsentligheter på kort tid. Bra gjort.
Jag bara smitta med sin entusiasm. Det är inte,
exakt.
Inte så lätt. Alltid.
Han hyllar ju filmen Love and Mercy som handlar om Brian Wilsons liv.
Mm. Ja, där har vi det. Om vi ska sammanfatta dagens avsnitt i en kärnfull mening, Jens, vad blir det då?
Ja, nej, men den får du nog nästan ta själv.
This podcast is produced by House of Sports. For Seymour. Hosted by Bjorn Olavva Reffelfelt. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care.